Jag är lycklig just nu.
Va? Varför det?
Därför att när jag kom tillbaka från lunchen här och slog upp min dator, skulle ta fram våran agenda och kolla mejlen lite snabbt, så insåg jag att allting var mörkt. För då har jag ju ställt in dark mode på datorn, och nu visar det sig då att, och det här kanske har funnits länge, men inte min dator, att nu kan man få se både Word och Outlook som jag har här då i dark mode. Fantastiskt!
Jag håller inte med dig.
Du är light mode person.
Jag är en light mode person. Jag har försökt med dark mode, men jag tycker bara att det känns typ som, alltså, nu ska jag vara den som är där, men jag tycker det är lite grabbigt, ja, liksom. Jag får lite så här, sitta i en källare och gamea vibe.
Det är, ja, men lite så är det, alltså, så där. Och jag tycker att det finns en stark liksom börskoppling också till det, och det kanske bara spär på det här liksom grabbiga som jag ju normalt sett kanske liksom inte vill liksom känna mig så mycket vid, för att jag tycker att det är toppen när liksom det finns funktioner som många gillar. Tack och lov det finns det både dark mode och light mode, men jag gillar ju det här dark mode för att det känns liksom lättare för ögonen på något sätt.
Ja, men jag menar, alltså, där känner jag ju så här, det är ju ändå en fin typ av grabbighet, alltså den skadar ju ingen. Liksom.
Nej, men jag köper vad du liksom säger sådär, att de, och också om det är kopplat liksom till gaming. Gaming känns ju också, precis, ganska liksom, ja, snubbigt.
Det är lite kul, för vår grafiska designer, shout out till von Walden här, ja, han älskar ju också dark mode. Ja. Men varje gång jag sitter och kikar på vad han gör, jag bara, kan du göra den där fast vit också? för han gör ju väldigt liksom coola features, och nu senast har han gjort det. En ny typ av video där det är svart med den här gröna avansaffären. Jag bara, skitbra, men gör den vit.
Ja, och det är ju, jag vet inte om jag får outa det här, men det ska ju liksom vara ett norrsken, tror jag.
Ja, och det är väldigt snyggt.
Ja, det är skitsnyggt verkligen. Och han skickade ju till oss lite sådär nya bakgrundsbilder som man kan få på sin mobil eller dator och sådär. Och då hade han gjort både ett ljust paket och ett mörkt paket. Mm. Och du och jag är ju två olika läger här helt enkelt. Och vi är nyfikna på vad alla som lyssnar på den här podden, vart ni står. Och det finns ju en jättehärlig funktion i Spotify, som är våran main host, ska vi säga, för den här podden. Så lyssnar man via Spotify så kan man gå in och rösta på om man tycker light mode eller dark mode generellt är det som man föredrar. Så gör gärna det.
Jag skulle gissa att det kommer vara dark mode som vinner, eftersom att vi också har en majoritet grabbiga lyssnar på,
ja,
den,
men då
podden.
Får vi också se ifall det här liksom verkligen är en grabbgrej, ja, eller om det liksom bara är en tyck och smak.
Intressant.
Och för att koppla ihop det här till Avanza också då, så det är mer än bakgrund som du och jag får som anställda. Det finns ju också möjlighet att välja dark mode eller light mode i appen, men också på vissa delar av sajten.
Och den är ju snygg, den är det. Det är väl bara jag. Det är ju en smaksak.
Det är en smaksak.
Och det är ju många som gillar när det inte är så ljust i ögonen.
Ja.
Så testa det om ni inte har testat det.
Gör det. Man får tycka olika.
När vi ändå är inne på den här omröstningsfunktionen,
ja,
så ska vi också påminna om det, att man kan skriva kommentarer till oss direkt i Spotify också.
Just det.
Efter typ så här, Interact eller Q&A eller vad det nu står. Och då ser vi de kommentarerna, och det är ju skitkul när vi får feedback, både ris och ros. Tänk dock på att vara konstruktiva, hörni. Vi tar mycket mer, eller vi har mycket mer respekt för er kommentar om ni är schyssta i den liksom, än om ni
alltid
skriver bara massa skällsord. Nu får vi inte det så ofta.
Nej, tycker många är snälla.
Ja, jag tycker också de allra flesta är sjukt snälla. Vi har fått superbra feedback på sista tiden, och det är ju jättekul.
Ja.
Men det är någonting mer som är kul.
Ja.
Gud, vilken övergång av mig.
Apropå att folk är snälla, så berätta, vad hände igår? Det är, ska vi säga, fredag 5 när vi spelar in det här, april.
Det som hände igår var att vi hade en riktigt stor lanseringsdag av en produkt eller en funktion.
Inte bara en.
Ja, inte bara en, flera.
Ja.
Men framför allt en som jag vill prata lite extra om. Som vi har jobbat på bakom kulisserna väldigt länge, och som vi har längtat efter att få berätta om. Och det är det vi kallar för analysfliken. Take it away, Filip.
Ja, men analysfliken är ju, det är ju som himlen, och komma till himlen om man gillar aktier. Och ska man... Nej, men det är verkligen det. Ja, men jag är verkligen frälst. Och när jag började här i februari och snabbt förstod att det här ligger i pipen, så blev jag ju liksom lycklig i själen och kände att nog för att jag gillar dark mode, men jag älskar den här aktieanalysen ännu mer. Och där så kan man nu då helt enkelt se ja, men den ekonomiska hälsan för ett bolag. Det är någon kollega som har formulerat sig så. Jag tycker att det är väldigt klokt. För normalt sett när man går in på en aktiesida så ser man ju priset. Och priset säger väldigt lite om hur bolaget mår. Och så för att liksom kunna ta reda på det så, ja, men då scrollar man ner lite grann och så hittar man den här analysfliken. Och då kan man se resultaträkning, man kan se balansräkningen och så har vi fullmatar det här med 8 stycken nyckeltal.
Och fler kanske kommer.
Det kanske kommer. Det blev ju en härlig storm på Twitter igår när vi berättade om det här. Och inte bara på Twitter utan i flera forum också. Många som hörde av sig igår när den här kom ut. Och då var det ju många som jag läste i alla fall på X får vi säga då, som önskade liksom mer och ännu mer. Man tyckte det här var toppen, men när man börjar ge liksom lite grann så vill man ju ha ännu mer. Och Haben då som är produktägare för det här, ja, men viskar väl om att liksom, vi är inte färdiga här utan det här ska ju fortsätta utvecklas. Så more to come. Men in och liksom bara botanisera bland det här, för att det är fantastiskt. Det är ett otroligt bra verktyg.
Ja, och för mig som pratar kanske lite mer med nybörjare på börsen så skulle jag säga att det här är liksom ett sätt att verkligen kunna analysera aktier på ett betydligt lättare sätt. Man behöver inte ha något abonnemang på någon annan tjänst utan man går bara rakt in på valfri aktie, ska jag säga att det är det där man hittade. Under grafen så finns det då en flik som heter analys. Det är där det här ligger. Och då är det väldigt enkelt att se trenden för bolaget och hur de sett ut de senaste 5 åren. Och det ska ju sägas att du och jag är ju i full gång med att utbilda hur man analyserar nyckeltal.
Ja.
Så att det har ni också sett fram emot både under våren och sommaren. Så att fler kan ta del av de här nyckeltalen och vad de betyder. Ibland kan det ju vara lite svårt att sätta dem i ett sammanhang.
Absolut, och alla, man behöver inte heller använda alla nyckeltal utan man kan ju hitta någon som man kanske tycker är men den här är min favorit och så håller man sig till den och så kanske man adderar någon längs vägen och så. Det viktiga tycker jag är bara att om man gillar aktier så kommer det här ta en till en ny nivå tror jag. För att man kommer lära sig och förstå om ett bolag faktiskt mår bra eller inte.
Lättillgängligt.
Ja, men det är lättillgängligt och sen är det ju som alltid att vi vet ju ingenting om framtiden, men här kan man ju då titta på historik och så kan man i alla fall få en uppfattning om hur det har varit fram till nu. Ja.
Man får utgå från det som finns att använda.
Ja.
Skitkul, spana in det. Och det är ju faktiskt så som vi var inne på att vi håller på att lansera ganska mycket nytt just nu. Och det kommer väl förmodligen också komma ett avsnitt lite längre fram där vi pratar lite om våra nya funktioner för att man inte ska missa dem. Och för att vi ska få dra in lite folk från huset som kan få prata om alla hidden features som faktiskt finns som investerare på Avanza.
Ja, får jag släppa en till som är ute men som vi inte har pratat om. Som jag bara kände igår att just det, den här kommer ju också. Det här är helt fantastiskt. Ja. Vi har redan pratat om Dark Pool för den smyglanserade vi och så var det uppmärksamma följare som hittade det här. Men det har ju också kommit det här nya Börsen idag.
Ja.
Och det upptäckte jag igår kväll när jag kom hem och vi var helt liksom uppe i liksom gasen av den här stora release-dagen och satte mig med min mobil och gick in på Avanza, kollade Börsen idag och bara, det här är annorlunda. Och jag visste att det här skulle komma men jag hade liksom inte tänkt på det under hela dagen för att det var så mycket annat med den här analyssidan. Och riktigt, riktigt bra.
Det är personaliserat.
Ja, men precis. Man kan välja liksom mycket mer vilka index man vill se och ja, men bara på ett helt annat sätt. Appen, sajten inte än.
Men det ska finnas för alla i appen nu, vad jag har förstått i alla fall.
Det tror jag.
Ja.
Så in och kika.
Jättekul. För de som har varit med liksom Avanza länge så vet man ju att Avanza alltid har varit ganska innovativt och sådär. Men det hände ju någonting där precis runt pandemin 2020-2021 då Avanza ju dubblades i storlek och gick från, strax under 1 miljon eller ja, jag tror det var 700 000 kunder till 1,7 miljoner kunder eller någonting sånt. Och det är ju väldigt, väldigt stor ökning. Så det har ju varit några år nu där Avanza liksom har behövt anpassa sig efter den nya kundstocken, vilket då har liksom inte varit på bekostnad av innovation, men att det har ju ändå varit lite så här att okej, hur ska vi liksom ta hand om alla de här kunderna? Och nu känner jag att vi liksom är tillbaka med gasen i botten och innovation, och det är skitkul. Och nu är vi så där super patriotiska, heter det.
Ja, men vi är stolta, och liksom jag känner stolthet även fast jag bara varit här i ett par månader, men man blir så himla glad som jag som aktiesparare, och liksom känner att det här nu kommer riktigt bra grejer för våra kunder. Och i och med att man är kund själv och är liksom engagerad i det här även privat, så blir man liksom bara genuint lycklig och känner att man bara vill high five alla som har gjort det så här fantastiskt. Så det får vi klappa oss på axeln för. Det ska vi göra.
Kul. Men du, vi har fler ämnen på agendan.
Ja.
Du har skrivit en liten notis här som heter bud på börsen.
Ja.
Berätta.
Jo, nej men... jag tycker att det under ganska lång tid har pratats om risken eller möjligheten, det får man ju välja att se det hur man vill, med att när den svenska kronan är svag att det skulle kunna komma bud på svenska börsbolag, för att det helt enkelt är reapriser om man är en utländsk investerare då och kanske sitter på amerikanska dollar eller på euro, så ser man att kronan är svag. Och vi fick ju ett tidigare i år i Kindred som var ett sånt från en fransk spelare om jag inte minns fel.
Spelbolag, va?
Precis. Och nu i veckan så kom det till. Då var det, och det här är lite mindre bolag då, eller mycket mindre, som heter Dalenergi, som äger elnät i Dalarna, precis som det hörs. Det var Ellevio som la bud på det här bolaget, och den stack jättemycket då, för den handlades väsentligt under den här budkursen då. Och jag tycker det här, ja men det finns två spännande aspekter i det här. Dels fortsätter jag tjata om det här med den effektiva marknaden, att det finns ju en teori om att all information finns alltid tillgängligt för alla på börsen, så att allting är perfekt prisat. Och sen så kommer en sån här grej som ett bud i veckan på Dalenergi, där en industriell spelare som man kallar det då, någon som är i samma bransch, lägger ett bud för att de tycker att de kan skapa synergier med den här verksamheten, och så gick aktien upp 60-70%, någonting sånt. Det är inte en effektiv marknad för mig, utan där fanns det ju ett jätteövervärde uppenbarligen då. Samtidigt då, som det här med bud på börsen är också lite tråkigt för en aktiesparare. Det är kul om man äger en aktie som det kommer ett bud på, det blir en ordentlig budpremie, man känner wow, men är man långsiktig på aktiemarknaden, som jag försöker vara så mycket jag kan, så är det också lite tråkigt när bolag som man vill äga länge blir utköpta. Mm. Och därför är jag liksom lite tveeggad till det här. Det är nice i det korta perspektivet, för det är roligt med stora uppgångar när det väl blir det. Det är inte jätteofta. Men det är också tråkigt när bolag som man gillar försvinner.
Men det har ju ändå försvunnit en del bolag från börsen nu bara de senaste åren. Ja. Alltså om vi tittar på ICA till exempel, var ju en av de riktigt stora spelarna. Sen Hövding försvann ju också. Nu har de ju också gått i konkurs.
Swedish Match var det ju många som tyckte om också. Som också försvann. Så det är lite dubbelt. Men det här är ändå ett fenomen som man får leva med när man är i den noterade miljön, och jag hade kanske trott att det skulle, ja, men givet den här svenska, liksom, svaga svenska kronan, så att det skulle komma ännu mer bud. Jag tycker det ska bli spännande att se i hur det här året fortsätter nu, när vi också har pratat lite om noteringsklimatet och så, om vi tror att det kommer ännu fler bolag till börsen här snart, eller om det är bolag snarare som köps ut från börsen. Jag hoppas att det blir fler bolag som kommer till börsen i år än vad det köps ut därifrån.
Verkligen. Men du, jag tänkte på det, när det är så att ett bolag får ett bud, kan du inte berätta lite hur det går till och vad har man att ta ställning till och hur ska man tänka med det?
Ja, men vi kan ju kolla både på de här två exempel som jag lyfte här med Dalenergi och Kindred. Det kommer då ett bud från den som vill köpa det här bolaget helt enkelt, och bud kan ju komma i lite olika situationer. Vi har ju, beroende på hur mycket man äger av ett bolag, så kan det uppstå sån här budplikt, och när det kommer budplikt så måste den som har klivit över det här tröskelvärdet då faktiskt lägga ett bud på det här bolaget. Men är man inte jätteintresserad av att faktiskt svälja alla aktier så kan man ju lägga ett ganska dåligt bud då. Men om vi tittar på Dalenergi då, där Ellevio kom in och lade bud i veckan som ju var, ja, men då jättemycket högre än den kursen det handlades till, så har ju de en tydlig agenda i att vi vill köpa hela det här bolaget. Och då var det 90 kronor i det här fallet, och aktien handlades ju upp väldigt snabbt, men inte till 90 kronor. Möjligt att det kom något avslut där, men annars är det väldigt vanligt att aktien handlas liksom precis under. För är det så att man vill att det här budet sen liksom går igenom, då kommer man att få ett erbjudande, så att man kommer få ett meddelande här på Avanza, om man har aktier här till exempel. Då får man gå in och svara, vill jag acceptera det här budet på 90 kronor eller vill jag inte det? Och då hoppas ju budgivaren Ellevio i det här fallet att så många som möjligt ska acceptera, för det de vill, det är att de vill komma upp över 90% ägande. För får de över 90% ägande, då kan de tvångsinlösa alla som inte vill sälja. Men då, så länge det finns då några som äger 10%, då kan man hålla på och strida och liksom dra ut på en sån här process. Så det kan vara ganska segt.
Ja, och som aktiesparare där kan man ju också liksom vara medveten om att det ofta bara tar väldigt lång tid innan man får se sina pengar någonsin igen.
Liksom. Ja, men precis. Och hela den liksom tvångslösa processen, den är bara lång och väldigt dryg. Ja. Och då, men för då att det ska liksom finnas någon liksom peng här emellan, så kan man antingen då vänta och hoppas på att det här budet går igenom och att man får de här 90 kronorna, eller då så kan man sälja sina aktier direkt. Men den som då ska stå på köpsidan är ju antagligen då Ellevio, som nu gissar jag håller på att köpa så mycket aktier de bara kan, eller någon som är beredd att ta risken för att antingen att budet faller, för det skulle ju kunna hända, tills dess att det här är igenom och pengarna är på kontot, så kan ju faktiskt vad som helst hända. Så därför så brukar då kursen handlas lite under själva budpriset, och det ser vi även i Kindred.
Spännande, Filip.
Ja, nej, men det är kul när det händer saker.
Ja, verkligen. Men precis som du säger, vi hoppas ju att det blir, alltså, får man säga en revansch på börsnoteringssidan.
Ja, men det får man säga. Det har ju varit tvärdött länge. Så det är absolut en revansch.
Kom tillbaka till börsen, eller kom ut på börsen. Det finns så många bolag man hade velat investera i som inte är börsnoterade. Så man får ändå vara tacksam för att det finns bolag som man kan investera i som är...
Absolut, och det är väl det som är våran... med våran värdering här, eller varför vi tycker, sen jobbar vi absolut på bolag som mår bra när det finns bolag på börsen som våra kunder vill handla. Så är det ju självklart. Men
är vi lobbyister nu igen?
Ja, antagligen. Nu är de här sparekonomerna som sitter och tjatar egen bok. Ja. Nej, men det finns ju en stor demokratifråga i det här, att det som är noterat och tillgängligt för många, då finns det ju möjlighet att vara med på ett värdeskapande som inte är lika tillgängligt när det är utanför börsen. Så tycker jag.
Och dessutom så tycker jag ju att det som är så bra med börsnoterade bolag är ju att det finns väldigt mycket information att ta del av.
Absolut.
Så det känns transparent på något sätt. Även om det såklart kanske inte är riktigt så effektiv marknad som man hade liksom velat. Men kanske går att få i praktiken.
Ja, men tänk vad tråkigt om det var perfekt effektiv prissättning hela tiden. Då skulle det aldrig finnas någon möjlighet att då skapa... Kanske överraskas det såklart liksom över tid, men det är lite det som om man tittar då på indexfonder. De som är stora förespråkare för indexfonder hävdar ju då att nej, men det är effektiv prissättning hela tiden, så därför det är ingen mening att hålla på att ta aktiva beslut och försöka tro att något är över- eller undervärderat, utan köpa allting för allting är perfekt prissatt hela tiden, och så hoppas man att det ska öka över tid. Medans de som gillar att vara lite mer aktiva, både för att man vill hitta bolag som man tror kommer prestera bättre än genomsnittet, men också att hitta saker som är felprissatta. Och har man då ägt Dalenergi här till exempel och trott att det med bolaget är nog värt 90, inte 50 eller 60, då är man nog väldigt klar nu.
Mm, mm. Men du, på tal om bud.
Ja, du budar ju också, fast du budar inte på börsbolag.
Nej.
Inte just nu. Vad budar du på?
Lägenheter som man inte får.
Nej, jag tycker så. Det här är ju som liksom en följetong. Du har ju pratat om det här. Jag vet inte vilket forum om det är här. Jag vet i alla fall på Instagram så är du väldigt duktig på att man får ju hänga. Du tar ju med dina följare på din lägenhetsjakt. Och jag, när jag hade skrivit in en rubrik som bud på börsen, så slog det mig, vi måste också prata bud på lägenheter.
Mm. Jag tycker att det här är bara ganska intressant, eller jag tror att det är intressant för många just nu, för att det har ju skett någonting liksom, på bostadsmarknaden.
Vad är det då?
Aktivitet.
Mm. Alltså har aktiviteten kommit tillbaka?
Ja, alltså marknaden har vaknat till liv. Mm. Speciellt här i Stockholm, det är väldigt svårt för mig att få en bild av hur det ser ut i resten av landet. Mm. Så förlåt om det är någon som känner så att de inte alls känner igen sig. Men Stockholm brukar ändå vara lite liksom där det börjar och sen sprider sig till resten av landet. Mm. Men det som hände då var att vi var på en lägenhetsvisning i onsdags på en jättefin lägenhet som både jag och min sambo då redan innan visste att så här, den här kommer vi förmodligen liksom vilja ha. Mm. Vi kände redan från början att så här, priset som var satt på den här bostaden, det var väldigt lågt.
Det var lockpris.
Det var vår... jag kan också säga det. Vi pratade med mäklaren och mäklaren berättade ju vad säljarna kanske förväntade sig att få för den, vilket ju var långt över det här priset. Men vi var ändå intresserade och vi gick dit och vi var ju absolut inte ensamma där.
Nej.
Det var ju typ 40 andra par. Mm. Och sen direkt efter det här så la vi vårt första bud som var utgångspriset, för vi ville få igång budgivningen. Och sen bara smattrade det in bud. Det var 6 aktiva budgivare och vi liksom höll på att buda fram och tillbaka där under kvällen och under dagen. Och sen dagen efter då så hade priset stigit med ungefär 17%.
Mm.
Och då valde jag och min sambo att säga, nu tycker inte vi att den här lägenheten är värd det här priset. Nej. Längre. För att det är ändå lite det som är viktigt för oss, att vi inte går in för högt och att vi sen kommer känna att fan, vi kommer aldrig få tillbaka de här pengarna.
Nej.
Utan vi försöker ju någonstans värdera bostaden baserat på lite så här snittpriser och attribut och har det några plus och minus och lite sådär.
Svår räkneövning då.
Ja, det är jättesvårt. Alltså det här har nog varit den svåraste lägenheten för oss att värdera. Men i vilket fall som helst, vi valde att stanna. Nu är den uppe 20% över.
Oj! Och de här 20%, hur lirar de med vad säljarna förväntade sig då när ni ringde mäklaren?
Det är överkanten av vad säljarna förväntade sig. Men det är ju ändå, alltså vi gör ganska mycket research, jag vet inte om jag avslöjar för mycket nu här, ni får vara tacksamma för att ni bjuds in. Men vi gör ganska mycket research på de lägenheter som vi budar på och fick då veta att de som äger lägenheten nu har bara bott där i ett år.
Mm.
Och de köpte det för typ 10% över utgångspriset.
Okay.
Så de har ju gjort ganska mycket pengar på att bara äga den här lägenheten i ett år. Och då köpte de ju ändå, alltså, i marknaden när priserna har gått ner ganska mycket. Mm. Ja.
Stökigt.
Jättejobbigt. Men det här är ju ändå, nu har vi letat lägenhet i typ 4 månader. Och vår upplevelse är ju att det kommer ut väldigt lite fortfarande, att utbudet är ganska lågt, men att det är väldigt många som letar.
Mm.
Och då pratade jag också med vår mäklare som sa att hon tror ju att det kommer bli lite ringa på vattnet nu, för att de som säljer hus, de vill inte sälja det förrän det börjar bli grönt ute.
Nej.
Och när de husen börjar komma ut så börjar de med lite större lägenheter i stan att hitta hus som gör att de vill sälja sina lägenheter, och då kan de som har ännu mindre lägenheter flytta till det som är lite större, och så blir det liksom ett kretslopp.
Ah, exakt.
Så hon tror typ att maj-juni kommer det explodera. Sen vet man ju såklart aldrig.
Nej.
Och jag hoppas ju lite på det, för att om utbudet ökar så tenderar ju priserna att hållas ner lite grann. För nu får man ju den här stressen att gud, springer priserna nu liksom, när det är såna här budgivningar på många objekt.
Just det.
För det är ju inte bara det här objektet, ska jag säga. Så jag tror det är den femte lägenheten som vi förlorar nu. Och då är frågan så här, värderar vi lägenheterna för lågt? Eller springer folk iväg av känslor och själ?
Mm.
Det är ju väldigt lätt att göra det.
Kanske andra par som har gjort fantastiska börsklipp. De har ägt alla vinnarna.
Ja, men typ. Och men i alla fall, jag twittrade om det här och det blev väldigt stort engagemang. Så jag tänkte att det var intressant att höra.
Verkligen.
Och där ska också sägas att i dagens Ekonomibyrån som släpps på SVT Play så är det också tema bostadsmarknad, där jag är med i ett litet inslag för att prata om det här också. Och jag tänker, vi har ju en lyssnarfråga sen. Vill du att vi ska ta den?
Kör
direkt,
den på en gång.
Eller?
Ja, vi har många lyssnarfrågor, ja. Så vi hoppar in. Vi hoppar in där, så går vi tillbaka till nästa stora rubrik sen.
För en fråga som vi har fått lyder så här. En fråga som jag tror många funderar på är: vad ska man tänka på i samband med bostadsköp? Mm. Vilka ekonomiska termer behöver man känna till? Och jag vet inte riktigt hur vi ska liksom avgränsa den här frågan.
Det kan bli hur stor som helst. Men vi kan ju börja du, så ser vi var vi hamnar.
För jag tänker att det som kanske ändå angår flest är ju det här med lån.
Mm.
Och där ska man väl känna till liksom begreppen ränta och amortering och vad är det mer? Ränteändringsdag, ränteförhandling. Mm. Som ju har att göra med liksom hur
ja, men det är precis, man kan ju faktiskt gå till sin egen privatekonomi och fundera på, ja men när, även om räntan har stigit under en lång tid nu, så blir det en släpningseffekt för att många har haft bundna lån och sådär, och det kan ju föreningen också ha, så det som ser fantastiskt ut i den senaste årsredovisningen, ja,
men
precis.
Nu utgår du från att alla har bostadsrätter.
Vad sa du?
Nu utgår du ju från att alla köper bostadsrätter.
Ja, men det var det inte det vi frågade om här?
Nej,
det
handlar bostadsköp.
Ja, okej. Okay. Ja, men då vad är det om det inte, då ska det vara ägarlägenhet menar du då? Eller du tänker att det ska vara en villa?
Men vadå, villa?
Ja, och villa. Ja, ja, men vi är unga, vi är ju inga villamänniskor än.
Nej, men vadå, vi har väl lite koll på villorna?
Jo, kanske, men
förlåt.
Mycket mindre.
Take it away för bostadsrätter.
Ja, men i alla fall för bostadsrätter så där, man behöver liksom i och med att du köper in dig då på något sätt i en bostadsrättsförening, så är det lite som att köpa en aktie på börsen, att man måste kolla vad är det här för typ av djur som jag köper in mig. Har de pengar i kassan eller är de har de jättemycket skuldsättning? Var får de intäkterna ifrån? Är det bara från medlemmar, från andra? Sådär. Det finns ju massa sådana där saker att titta på, och det jag skulle komma till då var att det finns ju då en släpningseffekt även för bostadsrätter som kan ha eller för bostadsrättsföreningar som kan ha bundit sina lån och inte kommit i kappen med den räntan som är nu. Och det kan ju bli en smäll.
Ja.
Men kör villorna du då.
jag ska faktiskt berätta lite om villor, för att, jag vill också, jag har ju jobbat med revision innan jag började på Avanza, och då var mitt jobb att vad heter det? Revidera. Vad heter det? Granska.
Ja.
Då var mitt jobb att granska bostadsrättsföreningar.
Ah, vad kul.
Så att man har ju läst sin fair share av årsredovisningar.
Jag vill också bara säga, bostadsrättsföreningar kan det vara i villor också. Man kan ju köpa en villa i en bostadsrättsförening.
Ja, men det är väldigt ovanligt.
Ja, men det, jag ville bara rädda mig själv.
Jag vill bara liksom rädda mig själv. Och det man ska kolla i bostadsrättsföreningar särskilt just nu är ju skuldsättningen.
Mm.
Och det man brukar titta på är skuldsättning per kvadratmeter för att kunna göra någon form av jämförelse. Och där brukar man ju säga att liksom, går det över 7-8 tusen per kvadratmeter, då ska man veta varför det är över 7-8. Det betyder nödvändigtvis inte att det är dåligt.
Nej.
Det kan vara så att man har haft många stora renoveringar i ryggen eller att man är i nyproduktion.
Exakt.
Är man i nyproduktion har man ofta uppemot 10-15 tusen kronor per kvadratmeter. Men då skulle jag liksom titta på varför har man så stora lån. Allt under det är ganska låg skuldsättning.
Ja.
Så det är väl liksom det viktigaste. Och då i årsredovisningen kan man också titta på vilken ränta lånen har och när de ska bindas om. För är det så att de har varit bundna till ganska låg ränta, ungefär 1% som det har varit nu, då kan det vara så att det sker en ganska stor smäll.
Verkligen.
På avgifterna.
Ja.
På föreningen som ju spiller över på alla som äger en bostad, och det påverkar också värdet på bostaden negativt om avgiften går upp.
Yes.
Så det ska man känna till. Precis som du var inne på kassan. En bostadsrättsförening ska ju nödvändigtvis inte ha en skitstor kassa.
Nej.
Men ändå så att man har liksom lite nödproviant. Och där beror det såklart på hur stor föreningen är. Men om man tittar på resultaträkningen, så skulle jag säga att kolla så att nettoomsättning, alltså intäkterna från årsavgifter och lokalhyror och sånt, att de är tillräckligt höga för att täcka föreningens löpande kostnader. Sen kan det ju finnas tillfällen där bostadsrättsföreningen till exempel har gjort någon stor reparation eller underhåll som gör att de tillfälligt ligger negativt. Det behöver inte heller vara något dåligt.
Nej, nej.
Det viktiga är att det generellt sett är så att de löpande kostnaderna täcks av årsavgifterna. Mm. Är det inte så, då kommer de också behöva höja avgifterna. Mm. Och det kommer då också påverka bostadens värde negativt, och det kommer ju bli dyrare för dig.
Och ofta är det ju då kanske de egna lånen i föreningen som kan påverka det mest. Och ser man då den här föreningen har haft lån bundna på 1,5%, och så ser man nu vad räntorna är nu, då är det ju inte svårare än att ta de där beloppen och räkna det på en högre ränta och se hur mycket dyrare blir det för föreningen. Mm. Och om jag slår ut det på alla medlemmar då, man får ju ta det med nyckeln beroende på hur mycket man betalar då helt enkelt. Men då kan man ju bara göra en överslagsräkning och se, kommer min avgift dubblas eller kommer vi kunna få in det här genom att höja hyrorna för våra lokalhyresgäster och sådär.
Mm. Sen är det ju också så att nu har vi haft ganska hög inflation, och som du var inne på så finns det en lag-effekt på det här, det vill säga att det är först nu bostadsrättsföreningarna behöver höja avgifterna, för att det är nu de behöver betala för de kostnaderna som var för ett år sedan. Mm. Nu var. Vilket betyder att de allra flesta kommer att se mellan 10-50% höjningar på sina avgifter de kommande åren. Liksom. Så att man inte heller känner så här, åh nej, min bostadsrättsförening kommer gå under för de här höjningarna. Tvärtom, nu är det när alla gör det blir det ju inte sån stor skillnad på värdet på bostaden.
Nej, precis.
En annan sak som man ska ha koll på, särskilt här i Stockholmsområdet, är det här med om föreningen äger marken eller inte.
Men det här upplever jag att den upplevda risken här är större än den verkliga risken. Det är bara min känsla. Jag har inte bott i någon bostadsrättsförening som inte äger marken själv. Ja, du har det. Men det känns ändå som att det liksom, den upplevda risken är högre än den verkliga.
Ja, det som jag tjatar om alltid är att det behöver nödvändigtvis inte vara negativt. Nej. Men man ska vara medveten om det och hur det påverkar föreningen. För i Stockholm nu så är det kallas tomträttsavgäld om det är så att man inte äger marken. Det vill säga att man hyr marken av kommunen, staden, Stockholms stad i det här fallet. Och de här ändras eller liksom förhandlas om med ganska jättelånga årsintervaller. Alltså på vissa är det typ 20-30 år. Och ni kan ju tänka er vad markkostnaden var för 20-30 år sedan jämfört med nu. Så att i den föreningen som jag ägde tidigare, eller den där jag ägde en bostad tidigare, där liksom tredubblades avgiften till Stockholms stad. Som det blev förödande för föreningen och för avgifterna. Men till exempel i den vi tittade på i onsdag som inte heller ägde marken, där upplevde vi att så här, nu vet vi hur mycket det kommer bli, vi kan räkna på hur mycket det kommer påverka avgiften, och då är det ju ingen fara liksom.
Nej.
Men man ska vara medveten om det.
Ja, och sen blir det just där det jag försöker komma åt med den här upplevda risken är att det räcker ju faktiskt med att tillräckligt många går och känner att nej, det där med tomträttsavgäld, det känns läskigt, jag vill att den ska äga marken, för att sådana spekulanter inte ens ska liksom gå in och buda på den här typen av bostäder, och bara det kan ju göra att priset liksom blir lägre, även fast den liksom verkliga risken för hur många som skulle faktiskt få problem med det kan vara liksom låg.
För det man också ska tänka på när man inte äger marken är ju att det är ju en kostnad som blir ofta istället för att ha lån.
Precis.
Men lån kan man ju betala av.
Ja.
En hyra ökar ju bara. Liksom.
Yes.
Så att det är ju ändå en viss skillnad.
Men det är bra att du sa det.
Det är bra att känna till.
Ja, för ser man låg belåningsgrad så är det ju inte ovanligt att, låg skuldsättning för föreningar då, att de faktiskt betalar tomträttsavgäld.
Verkligen. Sen om man köper villa då, så är ju någonting som är väldigt bra att ta koll på ju det här med lagfart.
Just det.
Vilket ju blir en extra kostnad utöver summa cash man måste ha utöver kontantinsats och allt det där. Och det är ju ganska mycket som lagfarten kan bli. Nu kan jag inte det i huvudet, men jag tror det är ungefär 1,5% av köpeskillingen.
Ja, det kan det vara.
Kan det vara så, något sånt? Ta med en nypa salt här.
Men det finns.
Det är ändå jättebra att känna till, och det är ju någonting som man betalar till Lantmäteriet för att få ägandet till tomten helt enkelt. Vi får väl se hur det här kommer utspela sig.
Verkligen.
Tror du jag kommer få en lägenhet eller vi?
Ja, någon gång får ni det i alla fall.
Alltså, det är ju så trevligt för att min sambo är ju väldigt rationell och han håller mig lite på jorden. Sen rätt.
Men det är bra att man kompletterar varandra då, för det är ju en jobbig process. Och liksom kära ner sig någonting, det är ju som dating. Sådär. Man kära ner sig någonting, bostad. Och sen så kanske det går jättebra eller så går det jättedåligt. Och så ska man gå på en ny dejt, ny visning. Och så,
ja men jag känner tufft. Också så här, om man inte känner... jag vill ha det här så mycket så att man blir liksom nervös och ledsen, då vill man ju inte ha det. Liksom.
Nej, jag förstår.
Så att om jag inte känner den känslan, då känns det inte rätt. Liksom.
Nej, jag förstår. Ja. Mm. Ska vi lämna... Vi kanske kan göra ett helt avsnitt av sånt här någon gång och gå igenom typ en årsredovisning för en bostadsrätt och du kan få komma med dina villa skills ännu mer. För det blir jag imponerad över. Mm. Ja, revisor för bostadsrättsföreningar. Cool grej.
Det var inte så coolt.
Jo, jag tycker att det är
coolt. Vet du hur tråkigt det är att läsa styrelseprotokoll?
Mm, det är trist.
Där skriver de vad de har fikat och sådär. Man bara, jag skiter i vad du har fikat. Jag vill bara veta om ni har tagit några beslut som påverkar föreningens ekonomi.
Hallongrotter på det här.
Ja. Jag vet, det står så mycket roliga saker i styrelseprotokoll. Tänk på det, alla ni som sitter i styrelsen. Det är bara sånt som är relevant som man vill läsa.
Nu kommer ju alla såna jävlas och bara skriva till ännu mer. Ja. Du har skrivit loud budgeting i vår agenda. Tell me, vad är detta?
Ja, det här är ju då ett fenomen, eller vad man ska kalla det, som blev stort via TikTok, där det var någon stor amerikansk TikTok, jag tror han heter Lucas Battle,
okay.
Som bara liksom skrek ut så här, kan vi sluta att låtsas som att vi har mer pengar än vad vi har och bara vara ärliga med hur vår budget ser ut, det vill säga loud budgeting, berätta för folk.
Okay. Spännande.
Mm. Och det här blev då lite av en trend på TikTok där man har både liksom hejat på men också berättat, där man gått ut och berättat själv, så här ligger det till för mig. Och det här har ju bland annat skrivits om väldigt mycket i då amerikanska och brittiska medier. Forbes bland annat har skrivit att loud budgeting promotes financial responsibility, alltså att man tar ansvar för den ekonomiska sits man sitter i. Att det kan minska peer pressure, alltså att man inte känner samma grupptryck, att man måste liksom gå med på det som gruppen vill, och att det liksom supports your financial goals. Så att det finns flera anledningar till att loud budgeting kan vara någonting bra.
Svårt i Sverige där det är så mycket tabu kring pengar, upplever jag ändå, att det är
därför
att
vi är här
pengar.
Och pratar pengar.
Ja exakt, det är precis så.
Men
ska man vara, handlar det här då, du som också hänger med på TikTok än vad jag gör, verkar det som att folk då berättar att jag får ut så här mycket i månaden, jag använder pengarna så här och...
Nej, utan mer att det är okej att ha en budget och hålla sig till den.
Okay,
Det är ju lite motreaktion till mycket på TikTok, alltså jag spyr ju när jag är på TikTok av alla konsumtionshetsen som är där, och ju fler dyra grejer man har, särskilt bland kvinnor upplever jag, men det kanske är för att det är det jag får upp.
Kanske.
Så här, det ska vara dyr hudvård, dyr smink, man ska ha de dyraste kläderna och det ska vara nytt hela tiden och det ska vara fina hem och fina lägenheter. Alltså,
stress.
Och då blir liksom motreaktionen till det här är så här, vet du vad? Jag har 100 kronor per dag att spendera. Jag har inte råd med det här.
Nej.
Att man är ärlig med det. Och det såg jag faktiskt också på Twitter, att det var någon som skrev, varför låtsas som att man är rik? Äg din situation. Och det håller jag helt med om.
Absolut. Och nu kom ett minne tillbaka till mig. Jag tror att det här var den första dagen jag var på Avanza.
Berättade om din budget?
Nej, men vi skulle på en AV på kvällen. Och då gick vi till ett ställe liksom i teamet, och så var det några som käkade, några som bara drack. Och så var det någon som sa då, så här, nej, jag ska inte äta för att det klarar inte min budget just nu. Och jag bara, wow. Jag tror inte jag sa det till den här personen då, men jag kommer ihåg att jag reflekterade över det och tyckte att det var så himla nice att hamna i ett sammanhang där någon kände, jag tyckte det sa så mycket om teamet, att man kände sig så trygg med att, nej men det är klart att vi kan gå ut och liksom köra en AV, men alla behöver liksom inte äta, för det kostar ju väldigt mycket att äta på restaurang. Och att bara våga säga det och känna att det är liksom helt okej. Okay. Mm. Det är loud budgeting.
Ja, och jag tycker också att det är sjukt coolt. Mm. Och liksom, det gör ju så mycket att bara säga, jag har inte råd just nu. Eller, det behöver inte heller vara, jag har inte råd. Jag vill inte prioritera.
Nej, exakt. För ibland kan man känna så här. Att ha råd kan ju låta som att jag har inte pengar att lägga på det. Och det kan ju vara jobbigt. Det är ju inget fel med det heller. Men det är ju bara att, precis som du säger, jag prioriterar någonting annat.
Ja, man hatar ju vänner som säger att de inte har råd och sen går och köper någonting helt annat. Men det är ju verkligen, det är ju verkligen en prioriteringsfråga. Mm. Och det är också någonting som jag känner att jag har lärt mig väldigt mycket de senaste åren. Att vad jag prioriterar kan ju vara väldigt olika från vad du prioriterar.
Verkligen.
Typ jag älskar ju att köpa mat på restaurang och lägger mer än gärna pengar på det. Men jag har ju både vänner och kollegor som tycker att det är den tråkigaste utgiften av dem alla. Ja, och då är jag så här, fine. Mm. Men då kanske den personen lägger pengar på någonting annat som exakt. Jag är så här, men gud, jag skulle aldrig lägga pengar på det där.
Nej.
Typ energidrycker. I would never.
Så,
nu dömer jag alla som dricker energidrycker.
Nej, det är det du inte gör, för man prioriterar olika.
Ja.
Men det är ju... poängen med det här någonstans är då att utmana era bekantskapskretsar, kollegor på jobbet att börja prata om vad ni prioriterar att lägga era pengar på och inte.
Ja, och framförallt prata pengar. Mm. För som du var inne på här i vårt team, alltså vi pratar ju pengar varje dag.
Mm.
Alltså finns ingen... Alltså älskar det. Vi pratar så mycket pengar och sparande och hur man tänker och hur man gör.
Mm.
Sen pratar vi ju nästan aldrig i absoluta kronor och ören.
Nej, för det spelar ingen roll.
Nej, det spelar ingen roll, men det är också
Ja, det är det du gör här kanske. Men...
Ja, fast jag tycker typ inte att det är det som är kontentan här.
Nej.
Utan bara att så här, jag tänker så här, så gör jag just och därför gör jag inte det här.
Nej, precis. Man behöver inte säga...
Man behöver inte säga... Summa, nu sa han så här i den här videon som blev så spridd, sa han så här, I have $7 per day. Mm. I can't go out today.
Okej. Okay.
Så han var ju väldigt ärlig med det absoluta beloppet. Men det är också det som någon skriver i en svensk media här, att så här, det betyder inte att du behöver skrika ut i sociala medier. Säg det bara högt för dig själv.
Mm.
Det är också en sån sak.
Absolut.
Att man reflekterar. Och på det ämnet också med prioriteringar, att budgetera handlar ju någonstans, alltså ekonomi handlar ju någonstans om att behandla en begränsad resurs.
Ja, absolut.
Att säga, okej, jag vill köpa den här resan för 25 000. Då har jag ingenting kvar till kläder eller min andra hobby eller vad man vill. Att det hela tiden är så att man accepterar att you can't have it all.
Nej.
De allra flesta i alla fall. Det finns undantag.
Ja.
Vi är ju liksom inte Mark Zuckerberg.
Nej, det är...
Eller Warren Buffett.
Bra bit ifrån faktiskt.
Mm. Men
kul koncept.
Ja, jätteroligt.
Ja.
Och egentligen så finns det ju en annan trend som heter girl math.
Mm.
Nu är det ju förra årets trend.
Okay.
Men som jag väldigt gärna hade velat prata om. Men jag tänker att vi ska ta det vid något annat tillfälle.
Ja, då sparar vi den.
Mm.
Hur ligger vi till med tiden? Har vi, kan vi ta någon fråga till?
Ja, då, vi har ungefär 15 minuter kvar.
Ja, men då så.
Om vi vill.
Ja, men kör på. Vilken är nästa fråga?
Förra veckan fick vi en fråga som vi inte hann med, och det var en person som skrev, lyssnade på podden igår och tänkte flagga att valutarisk US dollar SEK hade varit ett intressant ämne att höra mer om. Nu vet jag inte riktigt i vilket sammanhang.
Nej, men jag tror att det här i ett investeringssammanhang där det är... Det har ju varit, vi pratade om den svaga svenska kronan tidigare här, och just relationen mellan amerikanska dollar och svenska kronan har ju varit väldigt aktuell, därför att dollarn har ju gått bättre än den svenska kronan, och vi har också väldigt många som investerar hos oss i, och inte bara hos oss, det ser vi i hela Sverige, att man investerar i globalfonder, och globalfonder har väldigt mycket amerikanska värdepapper, alltså mycket US-dollar i sig. Så förutom att de amerikanska bolagen har i många fall gått bra, så har man också fått en väldigt bra effekt med valutan. Och då kan man ju fundera på sådär, om dollarn då är dyr inom situationstecken här, det vet man ju aldrig. Jag tycker valuta är extremt svårt.
Och dyr relativt den svenska kronan.
Dyr relativt den svenska kronan. Jag kommer ihåg när jag var i New York med unga aktiesparare. Det här var 2015 tror jag, på en aktieresa. då var ju dollarn inte hälften av vad den nu, men väldigt mycket billigare. Och det var där någonstans som jag började köpa amerikanska aktier. Och att köpa amerikanska aktier på en dollar på 6, 7, 8 kontra att köpa på 10 plus, väldigt stor skillnad. Mm. För att köper man där nere så kan man ju både få valutaeffekten med sig upp, men köper man där uppe så, även om aktierna går bra så kan det ju vara så att valutan går emot dig och då får du den här motvinden som gör att det kan bli back i alla fall. Och då ska man ju fundera på hur mycket ska man bry sig om det här. Och mitt bästa svar på det är att jag tycker inte att man ska bry sig så mycket om det. Man kan ju använda det som en timingfråga. Att precis som med mycket annat så kanske man inte... Om man har bestämt sig för att jag vill bygga en utländsk portfölj, jag vill ha fler utländska innehav, då kanske man ska bygga den över tid, men det ska man ju alltid göra, för att det är smart att göra saker över tid så att man inte köper saker på toppen och sen tvingas sälja på botten, utan försöka liksom att köpa in sig över längre tid. Och då tror jag att valutan kommer spela ganska liten roll, och särskilt om man investerar på liksom jättelång sikt. Men jag förstår problematiken i, och den har blivit mer aktuell ju svagare den svenska kronan har blivit, att det valutarisken är väldigt uppenbar.
Ja. Och det är ju framför allt kanske för de som gör korta trades som valutan spelar stor, alltså kanske de som swingtrader på några månader hit och dit. För en långsiktig investerare så är det ju ändå så att valutorna tenderar liksom att bli noll.
Ja, men precis.
Avkastning. Det går liksom plus och minus. Det är inte så som börsen som fortsätter tugga på uppåt i oändlighet. Liksom. Men nu är ju den svenska kronan historiskt sett väldigt svag gentemot dollarn.
Mm.
Och med det är ju liksom sannolikheten att den kommer stärkas hög.
Mm.
Men när, var och hur mycket, eller om vi befinner oss på någon form av nytt normalläge.
Nej, precis. Det är omöjligt att veta ju.
Det, ja.
Så att jag tycker liksom, är det så att man vill investera i amerikanska bolag, eller man sitter och funderar över sin globalfond här nu och så tycker jag inte att man ska vara jätteorolig.
Men medveten.
Man ska vara medveten, det är precis det. Men sen finns det ju, och det här pratades om ganska mycket förra året, att den här globalfondstrenden som vi har sett i över 10 år i Sverige, den har ju ett problem för svenska kronor. För du kan ju tänka dig alla pengar som du köps globalfonder för varje månad. Vad innebär det? Jo, det betyder att svenska kronor sätts in i en globalfond som ska köpa utländska värdepapper. Så svenska kronan har ju ett konstant säljtryck av de här fondmånadssparandena, som ju i grunden är väldigt positiva, men eller de är väldigt positiva, men vi har en riksbank som jag tror tycker att det är lite besvärligt.
Mm. Vi får väl se hur länge den svenska kronan klarar sig i det här globala i den globala världen.
Ja. Det har vi också olika åsikter om, tror jag, men det kan vi ta en annan gång.
Det kan vi ta en annan gång.
Vi hoppar. Var det rimligt om valutarisk? Jag tror det. Vi har en annan fråga som lyder så här. Vad tillför Avanza som en storbank inte gör? Och då kan vi bara börja med disclaimer igen då, att vi är ju inga oberoende sparekonomer här, utan vi jobbar ju på Avanza.
Va? Jag tänkte promota storbankerna här. Nej, men jag tycker också att vi kan säga det, att vi har ju liksom... Det är inte så att storbankerna är sämst på allt. Utan vi är ju bra på vissa saker och storbankerna är bra på vissa saker. Sen är ju Avanza...
Du har jobbat på storbank.
Jag har jobbat på storbank. Mm. Jag kan ju vara partisk här. Men...
Ja, men säg vad du, säg
nej,
vad du
men jag tycker att storbankerna gör många rätt men också många fel. Och en väldigt stor nackdel med storbankerna är ju att de sitter ju på ett oligopol. Det vill säga, det är ju 4-5 banker som sitter på alla kunder. Och de har...
De är, och det, framförallt då på produkterna, de är bolånetunga och har liksom konton, betalkort.
Precis. Och att neobanker som till exempel Avanza dyker upp och utmanar gör ju att konkurrenssituationen blir bättre, vilket ju gynnar spararna i slutändan, eftersom att det gör att priserna utmanas och pressas. Också att det blir bättre produkter. Så att jag menar, det storbanken är bra på, lönekonto, eventuellt bolån, men även där är det ju så här, du ska ringa och förhandla och ha det hit och dit. Det vi är bra på, spara och investera.
Mm.
Det är ju vår nisch liksom. Så att ha din storbank till det du vill, men ha till exempel sparkonto här där det finns högre ränta, ha ditt vad heter det, dina sparinvesteringar här där det finns ett stort utbud och ingen som säljer på dig någonting, men också såklart göra lite själv. Storbankerna har ju rådgivningslicens, så där kan de ju hjälpa dig att hålla i handen, men å andra sidan får du ju bara deras produkter.
Det måste inte vara så, ska vi säga. Men,
det måste inte vara så, nej,
men,
i regel.
Men det är klart att de jobbar ju också någonstans där de vill sälja sina egna produkter. Men här, och det finns en jättestor sån liksom, rådgivning. Det finns ju, ja.
Den, ja, men jag menar, det, och det behöver ju nödvändigtvis inte vara någonting fel.
Det behöver det verkligen inte vara. Men det, ofta är det det man målar på rådgivare. Så där. Ni säljer bara egna dåliga produkter. Det finns ju jättemånga sådana exempel. Men sen finns det nog väldigt engagerade rådgivare också som tänker liksom kundens bästa.
Absolut. Och det är ju, de har ju också många produkter som inte är dåliga.
Absolut.
Det finns ju väldigt många bra produkter på storbankerna också. Men jag tycker bara att det ska vara liksom någonting som man är medveten om. Medveten är vårt nya favoritord. Och Avanza är ju användarvänligt för de som gillar börs, fonder, aktier, andra värdepapper.
Sparande och investeringar helt enkelt.
Så att,
men en, om vi ska koppla ihop det här lite med bolån som jag pratade om tidigare. Så en trend som jag är nyfiken på om du tror kommer hålla i sig är att, för jag var kund tidigare hos en storbank som inte är bland de här topp fyra utan ligger liksom precis utanför. Och jag blev kund hos dem för 5-6 år sedan och har haft bolån och konto och så där. Och sen så, och då förhandlade jag ränta vid den tiden. Nu när jag ska ringa och omförhandla så sa de nej, men vi kör sån här transparent prislista nu så att du får vad du får baserat på några parametrar. Och det här finns det ju andra banker som har gjort också, men jag har upplevt mer att det är mindre utmanare. Men nu var det ändå liksom en av de, inte fyra största, men liksom precis därefter. Och det tyckte jag var lite spännande. För i grunden så gillar jag ju, alltså det är klart man alltid när man är sin plånbok närmast vill ha det bästa priset. Så om man förutsättningar att kunna förhandla till sig en fantastisk ränta så kommer jag tycka det är bra. Men om jag ska tänka på vad jag tror är bäst för kunderna generellt, så tänker jag att ju transparentare det är och ju mer tillgängligt det är för alla, desto bättre blir det såklart. Så jag gillar den här trenden.
Och nu när det kommer till just bolån, om vi ska gå in på det, så sker det ju väldigt mycket förändringar bland bolånerbjudandena där nu när det sker så mycket ränteförändringar kommer det ju hända jättemycket. För att det blir liksom så här, vem sänker först? Vad kan man få bäst ränta? När kommer det vara, innan eller efter? Och det kommer vara stor rörelse på bolånemarknaden. Och det tror jag kommer göra att alla aktörer kommer att vässa sina erbjudanden för att behålla och locka till sig kunder. Så att nu är ju verkligen prime time de kommande åren att vara om sig och kring sig och förhandla och byta bank för att faktiskt få bra ränta, tror jag.
Det är värt ett telefonsamtal och eller ett mejl och lite tjat.
Eller byta bank.
Ja, men precis. Ja, men exakt. Det är det man liksom får hota med om man inte får bra betalt. Ja, om vi ska prata med en annan kollega, det är ju kollegaavsnitt det här, så kom den personen förbi mig och ville prata om sin bolåneränta. Vi började sedan snacka, vad har du, vad har jag, apropå att prata om och vara transparent. Så... och då hade den här personen en högre ränta än vad jag hade, så då sa jag, men ring till din bank och säg, jag pratar med en kollega och den personen har ju den här räntan och vi har ungefär samma förutsättningar, det vet jag inte om vi hade, men det behöver inte banken veta. Så gick han och ringde det där samtalet och så fick ner sin ränta bättre än vad jag hade då, och jag säger inte att jag har någon superfantastisk, så nu ringer jag och så liksom kommer det här på för, du, jag har en kollega mycket bättre ränta än mig och vi har ungefär samma förutsättningar, och så liksom kan man bara fortsätta sådär. Så det funkar. Ja. Prata med varandra och peppa varandra på och ringa och tjata på banken. Det är ju toppen.
Och det är ju alltid mitt bästa spartips. För det är verkligen på bolåneräntan som det gör som allra störst skillnad. Särskilt om man har ett par miljoner i lån.
Ja, men det blir mycket pengar. Så är det. Svär vi ut för mycket nu?
Förmodligen, men jag tror att det uppskattas.
Hinner vi någon sista då?
Ja. Jo, men det gör vi. En sista. Vilken vill du välja?
Jag tycker att vi kan svara. Jo, vi kan ta den här. Hur kommer man enklast igång med pensionssparandet som student? Och det här, jag gillar den frågan för att det finns ju ingenting som låter så tråkigt och torrt som pensionssparande när man är student och bara ska komma ur det här CSN-träsket och inte ha några pengar och få sin första lön och börja liksom leva livet. Så ska man börja pensionsspara. Men jag tycker att pensionssparande har lite oförtjänt tråkigt rykte. För att vi pratar ju om långsiktigt sparande på ISK eller kapitalförsäkring och sådär. Och det kan ju vara ett pensionssparande. Alltså det måste ju inte vara ett konto som är det här ska jag döpa till pension och det här får jag inte röra för ändå. Utan liksom ett långsiktigt sparande som där man investerar det som man brinner för och tycker det är roligt. Varför inte låta det vara ens pensionssparande?
Mm. Mitt heter ju Framtidsfällan.
Just det. Mm. Och inte fälla som att du ska ramla utan det är smeknamn.
Ja, precis. Fällan.
Jag tänker alltid på, är det en fälla eller... Ja. Man ska fastna. Jag tycker det är kul. Ja.
Det finns ju också ett avsnitt från i våras som heter typ så här, så får du enkelt en grym pension eller någonting sånt. Mm. Som faktiskt är ett av våra mest lyssnade avsnitt.
Ja, vad kul.
Och det tycker jag ni kan lyssna på för att där går vi igenom allt om faktiskt hur skitenkelt det är att starta ett pensionssparande som egentligen inte är ett pensionssparande utan bara ett långsiktigt ISK.
Mm. Mm. Ska vi ta en sista då?
Ja, du kan få ta den här. Hur låter man bli att köpa så många bolag?
Ja, det var exakt det jag ville ta. För det här är ju ett...
det lyser upp som en sol.
Nej, men det här är ju ett syndrom som jag själv drabbas av ibland. För att det är... Ja, men det är lätt att få FOMO. Det är lätt att känna att wow, det här bolaget verkade väldigt kul. Den här fondförvaltaren känner jag att jag vill hänga på. Och så köper man för någonting. Och tack och lov så det mesta kan man ju köpa för ganska små belopp. Så det behöver inte bli jättemycket. Men sen så får jag ibland situationer där jag känner så att men nu har det liksom börjat spreta lite för mycket. Mm. Och så kan jag liksom få ett ryck på att liksom rensa upp lite ogräs i portföljen. Sånt som, det behöver inte vara dåligt, men jag kanske köpte det lite för lättvindigt eller för tips av någon. Och så här, men gud, sparekonomen, hänger han på såna här tips från kompisar? Ja, ja men ibland så känner man, jag sitter och snackar med
någon. Det beror på vilken kompis man pratar med.
Ja, exakt. Nej, men ibland så känner man ju sådär, man kan sitta på en middag och så är det någon som berättar väldigt engagerat om någonting och så känner man det här var jättespännande och så hänger man på det. Ja, för mig är det liksom en del av underhållningar och det som är kul med att spara på börsen. Så jag vet inte hur man låter bli. Ibland så tänker jag att jag ska liksom sätta upp jättetydliga regler för mig själv att det här ska jag alltid följa och när jag får en impuls att jag vill köpa ett nytt bolag så ska jag liksom checka av alla de här grejerna. Men sen så känner jag då att nej, men nu är jag lite för svartvit. Det ska vara kul och lustfyllt att investera. Nej.
Har du så här,
det är inte farligt.
Är bolaget lönsamt? Ja. Äger de marken? Ja.
Äger de marken?
Ja. Förlåt, det är så jag gör del på bostadsrättsföreningen.
Ja, exakt. Nej, men det är så här. Jag har inget jättebra svar på det här. Och jag vet inte heller om det är ett superproblem att man köper för många bolag. Jag brukar, när man krånglar till det för mycket och börjar känna att man börjar bli osäker på om man gör rätt eller fel på börsen så brukar jag ibland backa tillbaka till och känna så här. Men vet du vad? Jag sparar faktiskt på börsen. Mm. Jag tar pengar från min lön varje månad och investerar en slant. Det är ju fantastiskt. Var nöjd med det. Hur du gör det är inte alltid det viktigaste. Det är att du gör det.
Ja, det vill jag också skicka med att jag tycker ju också att man ibland ska försöka se det lite mer som ett sparande och inte en lekstuga.
Nej, men det behöver inte vara en lekstuga för att man liksom... man kanske har... Det beror på liksom vilka bolag man köper. Men jag tänker att om man tycker att det är roligt att köpa på sig en liten position i någonting för att ha den i portföljen så att det ska bli lättare att följa den och så utvärderar man lite ytterligare lite senare. Vissa har ju en jättelång investeringsprocess. Man gör all research innan man kommer fram till om man ska köpa eller inte. Jag är mycket mer att jag köper lite grann och sen så låter jag den vara där. Märk efter några månader att säga, nej, men det här har jag har inte brytt mig om det här mer. Nej, men då kan jag städa undan den. Ibland så känner man att ja, men det här fattar jag verkligen tycker för. Har fortsatt läsa på och tycker att det här verkar kul. Så
Det kan jag hålla med om, men jag ville bara...
Det här med lekstuga ska det inte vara.
Att man liksom inte spekulerar för mycket.
Nej.
Ja. Sen beror det på om man har för strategi och för syfte och allt sånt där. Man kan ju vara en kortsiktig trader. Det är också helt okej. Okay. Så länge man vet vad man gör. Så länge man är medveten. men du Filip, nu tycker jag att vi ska ta fredag.
Ja, det gör vi.
Jag sitter här och är festfixad, redo för kvällens bubbel.
Party.
Ja, som då inte är firandet av en nyköpt lägenhet.
Nej, man firar annat.
Ja.
Jag ska kolla sport.
Det är också kul.
Det är väldigt kul. Det tar upp all tid förutom börsen just nu.
Vad jag också ska göra som faktiskt kan inspirera någon, det är att jag ska inventera min sommargarderob. Vad som ska säljas. För att jag är ju jätteduktig på att sälja kläder som jag inte använder. Så, och med det att sälja så får jag köpa nytt.
Riktigt bra grej. Men ha så kul på festen och lycka till med renset.
Och ha så kul med sporten.
Tack. Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Ciao. Ciao. Tänk på att det kan svänga. Att spara i aktier, fonder och andra värdepapper har historiskt varit ett väldigt lönsamt sätt att få pengarna att växa. Men vad som händer i framtiden, det vet ju ingen.